Vi hade ärvt in det här ärendet kan man säga i våran grupp. Och det kändes helt självklart såklart att försöka lösa det här oaktat att det inte faller inom ramen för den nationella definitionen. Det här är ju minst lika viktigt som ett mord. Det var ju viktigt för mig och för gruppen att vi verkligen den dagen när det här ärendet kommer att preskriberas att vi har gjort precis allt vi kan. Vi har gått utanför alla boxar som det finns möjlighet att göra, så att det var ju tveklöst så.
Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Den historia jag ska berätta nu handlar om en av de märkligaste och mest speciella polisutredningar jag har haft anledning att följa. En utredning som gång på gång öppnades och gång på gång lades ner. En utredning där man för första gången i svensk rättshistoria använde banbrytande teknik för att få fram en bild av förövaren. En bild man sedan aldrig behövde använda. En utredning där en enkel ändring av svensk lag plötsligt ledde fram till ett genombrott. En utredning där en liten flicka fick vänta tills hon blev vuxen innan hon fick sin upprättelse. Själva brottet inträffade för 24 år sedan, 1995. Det var länge sedan det var 1995. För att ge ett perspektiv, det var då Öresundsbron började byggas. Själv hade jag ett intensivt arbetsår på produktionsbolaget Strix. Jag jobbade med en rad olika projekt, Efterlyst var bara ett av dem. Det året var jag enbart programledare och deltog inte i redaktionsarbetet i övrigt. Men det året blev också året då ett av de värsta brotten i programmets historia inträffade. En 8-årig flicka på väg hem från skolan i Bildal utanför Göteborg blev brutalt våldtagen och misshandlad av en man mitt på dagen. Det tog 24 år att lösa det här brottet. Och den som till slut skulle komma att leda arbetet som ledde fram till att gärningsmannen greps var chefen för Kalla fallgruppen i Göteborg, Anders Eriksson. 1995 var han inte ens polis. Men så här berättar han om vad som hände på eftermiddagen den 12 september det året. Berätta om den här händelsen. Vad var det som hände den där septemberdagen 94?
Då skulle den då 8-åriga flickan cykla hem från Lindåsskolan. Som hon brukar göra, strax efter lunchtid. Hon brukar väl, som jag har läst mig till, ofta cykla med någon kompis. Men det var väl inte helt unikt att hon cyklade ensam heller, vilket hon gjorde det här tillfället. Det är väl en sträcka på ungefär 2,5 kilometer, och när hon kommer halvvägs då blir hon stoppad och indragen i terrängen med cykel och allting, och där blir hon misshandlad och våldtagen. Mm. På något sätt så antingen om förövaren försvinner eller om hon på något sätt springer från förövaren, men så tar hon sig ut till en busshållplats i närheten där hon blir uppmärksammad.
Det här är alltså mitt på dagen och hon är på väg hem från skolan och blir överfallen och våldtagen och grovt misshandlad dessutom. Ett extremt ovanligt brott måste det vara.
Ja, och det har man ju förstått att det här var ju väldigt medialt, och det var ju också otroligt högt prioriterat för polisen. Och det var ju, jag har läst någonstans att under 90, det här året 95, det var ju i särklass det viktigaste, allvarligaste brottet.
Det här fallet väckte naturligtvis enorm uppmärksamhet. En liten flicka fick sin trygghet krossad för hela livet, våldtagen och misshandlad på väg hem från skolan mitt på dagen. Alla kunde vi identifiera oss med det här. Ingen i hela landet förblev oberörd. Polisen tog naturligtvis saken på största allvar redan från start. Det här fallet skulle klaras upp. Något annat var inte acceptabelt.
Polisen satte ju stora resurser på det här förstås redan när det inträffade. Man spärrade av ett stort område. Man hade tekniker på plats. Man hade en hund på plats som fick upp ett skarpt spår också som man trodde väldigt mycket på. Vad var det som gjorde att man inte kom framåt? Vad var det som var svårigheten i det här fallet?
Dels fanns det inga åsyna vittnen. Det var ju brottsoffrets uppgifter och iakttagelser. Och det här hundspåret, hundföraren är ju på plats inom en timme efter brottet. Och får ju en rutinerad hundförare med en rutinerad hund som får ett spår som går upp i terrängen och slutar i anslutning till ett bostadsområde. Men där är det ju stopp så att säga. Man lägger ju ner en stor resurs på dörrknackning i det här området och även tittar såklart på vilka som bor där. Men där är det stopp liksom. Och man hade ju inte de forensiska möjligheterna som finns idag med DNA. Och självklart gör man undersökningar, man säkrar spår. Man gör ju det man kan med den tidens mått. Och det är ju fingeravtryck och man... Ja, men där blir det stopp.
Och redan första dagen fick polisen ett spår som verkade oerhört hett. Det var polishunden som fick upp ett spår.
Jag kan tänka mig att just det här hundspåret måste ha känts väldigt speciellt för dem eftersom det var så färskt och det slutade specifikt vid ett cykelrum i ett bostadsområde. Ja. Så jag tror att man måste ha haft ganska stora förhoppningar på det.
Ja, när man liksom, det framgår ju av rapporteringen att hundföraren var ju fast övertygad om att han var på väg att gripa förövaren. Mm. Och att förövaren fanns i det här utrymmet där det spåret gick, men så var det ju inte.
Spåren ledde till ett garage i ett villaområde i närheten. För varje rutinerad utredare gav spåret ett hopp om genombrott. För vem skulle ta sin flykt till just det här garaget om det inte var någon som bodde i huset eller i alla fall i området? Naturligtvis hördes alla i området. Speciellt kollades alla män som stämde på det ganska vaga signalementet extra noga. Men inget gav något. Och så där fortsatte det. Alla spår kollades, alla uppslag gicks igenom. Men resultatet blev alltid detsamma. Noll. Vi tog naturligtvis upp det här fallet i Efterlyst flera gånger faktiskt. I ett av programmen intervjuade jag föräldrarna till flickan. De var desperata. Den här mannen hade förstört deras dotters liv och han var fortfarande på fri fot. Jag tror att vi alla blir berörda av det som hänt dem, men jag tror ingen av oss riktigt kan förstå omfattningen. Tyvärr så gav inslaget ingenting och tiden gick. Det här fallet blev som ett trauma i polishuset i Göteborg. Den första utredningen gav ju ingenting. Och rent formellt så la man ner den till slut. Men i praktiken blev det inte så. Gång på gång gick man igenom allt igen. Gång på gång hoppades man hitta den där lilla detaljen alla andra förbisett. Och gång på gång tvingades man inse att allting hade gjorts rätt. Utredningen var proffsig från början.
Du har ju i alla fall i efterhand gått igenom den ursprungliga utredningen väldigt noga. Vad kan du säga om den?
Det jag kan säga är ju att det har ju skett faktiskt ett otroligt professionellt och bra arbete över tid. Man har åtminstone vid en handfull tillfällen gjort genomlysningar i ärendet och hela tiden kommer fram till, med all rätt vill jag påstå, att man har gjort så mycket man har kunnat och man har ju upprättat topsningslister utifrån personer man bedömer vara intressanta, framförallt utifrån att man förekommer för sexualbrott och har någon form av anknytning till det geografiska området. Det är ju så man har jobbat och som vi har jobbat hela tiden egentligen. Och självklart till det kommer ju bearbeta tips som kommer in då.
Det här fallet har ju tagits upp ganska många gånger genom åren. Varför tror du?
Ja, men jag tror att det här är ett sånt fall som berör alla och en var. Och jag tror alla... Ja, vill bidra i möjlig mån till att man kan lösa ett sånt här ärende. Jag tror att det är faktiskt lätt att förstå.
Som utomstående får man en känsla av att det här är... Man har upplevt det här som frustrerande, det här extremt allvarliga brottet. Och sen så kommer man ingenstans. Att det liksom har varit en frustration i huset.
Ja, det har det säkert varit. Och man har ju jobbat som sagt var rätt hela tiden utifrån de förutsättningarna. Och det är klart, och det har ju, som jag sa, det har ju genomlysts ett antal gånger det här ärendet. Och man har ju varje gång kommit fram till att nej, men det är ju så här vi måste jobba. Man har inte hittat någonting, några nya infallsvinklar egentligen. Utan det, och det är klart, det blir ju en frustration i sig också. Men det är ju tekniken som har hjälpt oss här.
Ibland när man tar upp gamla fall så hittar man ju antingen möjligheter som inte fanns då, eller så hittar man misstag som har begåtts som gör att man kan börja där. Men i det här fallet så hade allting gjorts rätt.
Ja, det vill jag påstå. Det är ju den tekniska biten, men utredningsmässigt så har man ju, man omhändertagit alla tips, man har liksom, ja, det vill jag påstå.
Det har ju också topsats ett antal personer,
ja,
under åren.
Absolut. Och det upprättas ju direkt, men ganska tidigt i utredningen så gjorde man ju den här topsningslistan utifrån vissa kriterier. Det var ju i samband med att den här DNA-tekniken kom då. Mm.
Åren gick och med den preskriptionstiden, det datum då fallet skulle avskrivas helt och gärningsmannen gå fri för alltid, närmade sig obönhörligen. 2016 blev Anders Eriksson chef för Kalla fallgruppen i Göteborg och ett av de första fall han bestämde sig för att ta upp var just barnvåldtäkten i Bildal. De hade ju de två spåren, två saker som kunde avgöra allt. Dels var det ett DNA-spår på flickans t-shirt, det DNA som var analyserat. Men det fanns också ett DNA som tagits vaginalt i flickan och det provet låg nedfruset i väntan på att tekniken gjorde det möjligt att analysera det och få fram en DNA-profil. Man hade förmodligen bara en enda chans. Men problemet var att alla andra också hade haft de här proven. Och så länge man inte hittade någon att jämföra DNA-profilen med så var det i praktiken oanvändbart.
Du blev chef för Kalla fall här i Göteborg och det här var en av de fallen som ni beslutade för att titta närmare på. Varför?
Ja, och det här var ju andra halvåret 2016. Men den absolut, det finns ju två stora anledningar. Egentligen den största anledningen är ju att det här är ju ett brott som går i preskription. Så det här har vi en utmätt tid som gör det ju extra angeläget. Och sen är det ju också att det är ett så grovt och hemskt brott, självklart. Mm. Så, ja.
För jag vet, jag intervjuade dig för TV4s räkning då när ni tog upp det här. Och då sa du då att ja, för att preskriptionstiden närmar sig, det är nu eller aldrig.
Ja, ja. Nej, men det är ju, sen slår ju dörren igen liksom, och det är ju, då måste ju jag som yrkesman och som ansvarig för ärendet känna att jag har gjort verkligen allt vi kan för att komma till en lösning.
När jag gjorde intervjun med Anders i TV4 trodde jag faktiskt att han hade något, att intervjun var en strategi för att få en misstänkt förövare att reagera. En förövare de redan hade span på. Jag hade sett just den taktiken många gånger i Efterlysts historia. Men i det här fallet var det inte så. De hade inget nytt att gå på. De hittade inget, ingen annan redan sett.
Men när ni beslutar er för att ta upp den här utredningen, då har ni inget nytt egentligen?
Det vi gör är ju att det är en handläggare som sätts på ärendet som får bli informerad och briefad från Thomas Lager som tidigare hade haft ärendet. Och två andra utredare får på mitt uppdrag under 2017 göra återigen en genomlysning. Jag vill också försäkra mig om, för min egen del, för det var väldigt rörigt det med preskriptionstiderna, så jag kontaktar rättsavdelningen som får räkna på det här och titta på övergångsbestämmelser så vi inte, gud förbjude, hade jobbat i ett preskriberat ärende. Mm. Men det får jag ju ett klart och tydligt svar ganska snabbt att nej, men det här, det är inte preskriberat än.
Jag kan tänka mig att när man jobbar som ni gör med gamla fall, och så ska man välja ut vilka man ska göra. Då väljer man dem där man tror att här finns det någonting. Här antingen har hänt någonting tekniskt som gör att vi kan gå igång. Eller också var det någonting i utredningen som gör att vi kan gå igång. Men vad var det som gjorde att ni valde det här ärendet? För ni hade ju ingenting.
Nej, och så är det ju. För det första, per definition, så var ju det här aldrig ett kallt fall, utan det här är ju ett ärende där det hela tiden sen brottet begicks har drivits på i förundersökning med de intentioner och framförallt den här topsningslistan då. Och för det andra så kvalar det ju inte in i vår nationella definition av ett kallt fall, för det ska ju handla om dödligt våld. Men det spelar ju ingen mindre roll, utan vi hade ärvt in det här ärendet kan man säga i våran grupp. Och det kändes helt självklart såklart att försöka lösa det här, oaktat att det inte faller inom ramen för den nationella definitionen. Det här är ju minst lika viktigt som ett mord.
Då när ni började, när ni tog upp det här igen, vad hoppades du på?
Det är klart att man hoppas på en lösning, men framförallt som jag sa tidigare, så det var ju viktigt för mig och för gruppen att vi verkligen den dagen när det här ärendet kommer att preskriberas, att vi har gjort precis allt vi kan. Vi har gått utanför alla boxar som det finns möjlighet att göra, så att det var ju tveklöst så.
Det låter ju nästan, nu när du berättar, som om du hade förberett dig för den här presskonferensen när ni var tvungna att säga att nu är ärendet preskriberat, vi misslyckades.
Ja, nej, men så är det inte. Och den tanken ville man ju inte tänka. Och samtidigt rent, jag menar, är man realist och man jobbar så hårt i ärendet under så många år, då inser man ju att det finns en möjlighet eller en risk för att man hamnar där. Och då hade vi ju inte kunskap om att den här familjesökningen skulle kunna komma att bli aktuell eller ens vara möjlig. Den fanns ju inte med i bilden då överhuvudtaget.
DNA-utvecklingen går hela tiden framåt. Nya metoder upptäcks, mer information kan plockas ut ur spåren. Det första Anders och hans grupp testade var att skicka spåret till Rotterdam.
I den där intervjun då så frågade jag dig om ni hade några nya spår, så här, men det sa du att ni inte hade, men att ni sökte iakttagelser och sådär. Så här efteråt, hade ni nya spår då, eller? Hade ni börjat från noll så att säga?
Nej, det hade vi inte, utan det var ju så som jag sa, men vi har ju dessförinnan under 2017, då har vi ju via NFC skickat iväg DNA-provet ner till Rotterdam och till en doktor Kaiser som finns där, för att där har man ju möjlighet att i viss mån skapa sig en bild av ursprung och från det här, utifrån den här DNA-profilen. Det svaret får vi ju i början på 2018, men det svaret vi får, det är så brett egentligen så att det för oss inte framåt i utredningen.
Det fanns också en annan ny metod, en som är lite omdiskuterad och som hittills aldrig lett till ett genombrott. Det är ett privat företag i USA som hävdar att de genom forskning hittat ett sätt att utifrån ett DNA kunna skapa en bild på personen som DNA:t kom ifrån. Hur de gör är hemligt, för det är ju själva grunden för deras affärsidé. Men utredarna i Göteborg kände att de hade inget att förlora. De skickade DNA:t till Amerika, betalade kostnaden och väntade. Några veckor senare kom bilden, och det här var i slutet av förra året.
Ja, det är ju ett Paragon Snapshot som är ett amerikanskt företag som FBI använder sig av. Deras affärsidé är att man skickar in ett DNA-prov och utifrån det så tar de fram en bild på hur DNA-bäraren ser ut. Ett foto eller en kompositbild eller ja.
Det låter ju väldigt fantastiskt, nästan lite för bra för att man ska tro på det.
Ja, och hur man gör exakt rent tekniskt, det vill man ju inte berätta, för det är ju en affärshemlighet, säger man. Men icke desto mindre, vi har ju fri bevisföring och fri bevisprövning, så det var ett ganska lätt beslut. Mm. Och ekonomiskt så handlar väl det om 30-40 000 kronor, vilket ju inte heller är något att bråka om.
Vad hade du hoppats utifrån den bilden?
Nej, men jag hade ju hoppats att den skulle kunna hjälpa oss att identifiera. Nu blev det ju aldrig så att vi behövde visa den bilden. Men ja, det var ju också en del i det här att verkligen försöka göra allt. Så att säga. Jag hade väl vare sig någon större förhoppning eller någon misstro till det här. Men det är ju ett möjligt verktyg i förhållande till andra.
Ni fick ju då en bild eller flera bilder på en tänkbar gärningsman. Jag antar att när du fick den bilden, den sa dig ingenting där och då.
Nej, det gjorde den inte.
Men sen fick du ju faktiskt möjlighet att jämföra den här bilden med den verkliga förövaren.
Ja.
Berätta.
Och det fick vi allihopa i gruppen och vi helt klart, även om man ska försöka vara objektiv, vilket man ju inte är, men så finns det ju vissa karaktäristiska drag som är väldigt lika i bilden. Mm. Och jag ser det inte som uteslutet att om vi nu inte hade fått träff, om man säger så, via den här familjesökningen, då finns ju ändå ett utrymme för att om vi hade gått ut med bilden, att vi möjligtvis kunde ha fått tips om den som nu är dömd. Mm. Men det är ju en hypotetisk fråga och en spekulation. Men jag tycker det är en bra bild och det är absolut värt att göra det utifrån det.
Det kom alltså en bild. En bild företaget i USA hävdade föreställde förövaren i Billdal. Han som för mer än 20 år sedan våldtog och misshandlade den lilla flickan. Men hur visste man det? Hur kunde man veta om bilden verkligen var lik förövaren eller inte? Det här var för svensk polis en helt oprövad metod. En metod med stora risker. För tänk om bilden inte alls var lik förbrytaren. Det fanns ju en stor risk att det var så. Och det ställde polisen inför ett svårt dilemma. Om man skulle publicera bilden kunde två saker hända. Antingen var bilden lik, det rätta namnet skulle komma och plötsligt hade utredarna en person att jämföra sitt dyrbara DNA mot. Eller så var den inte alls lik. Då skulle mängder med värdelösa tips ramla in, tips som pekade åt fel håll, tips som krävde lång tid att utreda och tid var det minsta man hade. Ärendet måste klaras upp snabbt, snart var det preskriberat. Men för första gången i utredningens historia fick polisen plötsligt oväntad hjälp. För första gången öppnades en möjlighet ingen annan som utrett fallet haft. Och den hjälpen kom från de svenska lagstiftarna. Genom en enkel lagändring fanns nu en källa öppen. En källa med värdefull information. Information som i det här fallet skulle visa sig helt avgörande. Om det berättar jag i nästa avsnitt av Fallen jag aldrig glömmer. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.